Okay, good evening everyone and welcome to this Wednesday night meeting.
Så god kväll och välkomna till onsdagskvällsmöte.
We just heard some great testimonies.
Jag har just hört några härliga vittnesbörd.
And now we're going to go to the Gospel of Mark.
Och nu ska vi slå upp Markus evangeliet.
We started to share from the Gospel of Mark, I think, 2 weeks ago.
Vi började predika om Markus evangeliet för 2 veckor sedan.
So this is actually the third message.
Så det här är den tredje predikan.
Excuse me. And the last time.
Och förra gången.
We talked about the fact that in the Bible we have 4 different gospels.
Så nämnde vi att i evangeliet har vi 4 olika evangelier.
And they are Matthew,
Matteus,
Mark,
Markus,
Luke,
Lukas,
and John,
och Johannes.
And each one of them were written to a specific group.
Och vart och ett skrevs för en speciell grupp.
I don't know if you remember, but the Gospel of Matthew.
Vet inte om ni kommer ihåg, men Matteus
was written to the Jews.
Skrevs till judarna.
It deals with the law.
Och den tar upp lagen.
It deals with the Jewish traditions.
Ja, och judiska traditioner.
It speaks about the prophecies.
Det handlar om profetior.
How Christ fulfilled the prophecies.
Och hur Kristus uppfyllde profetiorna.
And how he was the son of David.
Och att han var Davids son.
And that he fulfilled the Abrahamic covenant.
Och att han uppfyllde Abrahams förbund.
So that's the Gospel of Matthew.
Och det är Matteus evangeliet.
The next one,
och nästa,
that's the one we are dealing with,
är den vi ska tala om nu,
is the Gospel of Mark.
Det är Markus evangeliet.
It is the shortest one,
det kortaste evangeliet,
because it was written to the Romans.
För det skrevs till romarna.
And the Romans were really action minded.
Och romarna ville ha action.
They didn't have time for details.
De hade ingen tid för detaljer.
So I figure we are like the Romans.
Så jag tror att vi är som romarna.
So we don't want the details.
Vi vill inte ha detaljerna.
So we picked the Gospel of Mark.
Så vi har valt Markus evangeliet.
Luke.
Lukas.
Is the most detailed gospel.
Är det mest detaljerade evangeliet.
Not from a Jewish point of view.
Inte från ett judiskt perspektiv.
But from a Greek point of view.
Utan ett grekiskt.
And the Greeks were looking for the perfect man.
Och grekerna sökte den fullkomliga människan.
The perfect intellect.
Det fullkomliga intellektet.
The perfect body.
Den perfekta kroppen.
Everything was supposed to be perfect.
Allt skulle vara perfekt.
And Jesus in the Gospel of Luke.
Och i Lukas evangeliet.
He calls himself the Son of Man.
Så kallar Jesus sig för människosonen.
The emphasis is on his humanity.
Och betoningen ligger på hans mänskliga natur.
That he was that perfect man.
Att han var den här fullkomliga människan.
That they were striving to become.
Som de försökte bli.
But never could be.
Men aldrig kunde bli.
Then we have John.
Och sen har vi Johannes.
The last gospel.
Det sista evangeliet.
It is different than the other ones.
Som är annorlunda än de andra.
It was written later.
Det skrevs senare.
And it has, it's kind of like a universal gospel.
Och det är ett universellt evangelium.
It doesn't have a particular group in mind.
Som inte riktar sig till någon speciell grupp.
But here the divinity of Christ is stressed.
Men här betonas Jesu gudomlighet.
Now John the Baptist.
Johannes döparen.
He came into the picture.
Han kom in i bilden.
We said that there were 3 things that needed to happen.
Vi sa att 3 saker måste hända.
Before Jesus could begin his public ministry.
Innan Jesus kunde börja sin tjänst.
And the first one.
Och det första var.
Was that God had promised a forerunner.
Att Gud hade lovat en förelöpare.
That somebody would come.
Att någon skulle komma.
And prepare the way.
Och bereda vägen.
And that was John the Baptist.
Och det var Johannes döparen.
We're going to speak about him today.
Och idag ska vi tala om honom.
But actually we spoke about him more last time.
Vi talade om honom mer förra gången.
But today we're going to emphasize on the second thing that needed to take place.
Men idag ska vi koncentrera oss på det andra som måste ske.
Last time we spoke about the forerunner.
Förra gången pratade vi om förelöparen.
This time we're going to speak about the baptism.
Och idag ska vi prata om dopet.
That Jesus was baptized.
att Jesus döptes.
And then next time,
sen nästa gång,
we will deal with the third thing.
Tar vi upp det tredje.
And the third thing was actually the temptation of Jesus.
Och det tredje var Jesu frestelse.
So we will be dealing with that next time.
Så det tar vi upp nästa gång.
But John the Baptist came.
Men Johannes döparen kom.
And he was the last prophet in the Old Testament.
Och han var den sista gammaltestamentliga profeten.
The prophet Malachi.
Profeten Malachi
was written 400 years before Jesus came on the stage.
Skrev 400 år innan Jesus kom in på scenen.
So during those 400 years,
under de här 400 åren,
there were no inspired prophet in Israel.
Fanns ingen inspirerad profet i Israel.
We call it sometimes the silent years.
Ibland kallas det för de tysta åren.
When we say silent,
när vi säger tyst,
we don't mean that God was silent.
Så menar vi inte att Gud var tyst.
God is never silent in that sense.
Gud är aldrig tyst, så att säga.
God is always preparing.
Utan han förbereder hela tiden.
And what happened?
Och vad som hände?
Was that he came?
Det var att han kom.
After 400 years of silence.
Efter 400 års tystnad.
And he started to have a ministry.
Och han började sin tjänst.
And people got really excited about it.
Och människor blev verkligen entusiastiska.
And they came out to the wilderness.
De kom ut i öknen.
To be baptized by him.
För att döpas av honom.
And hear his message.
Och höra hans budskap.
So he was the one preparing.
Så det var han som förberedde.
Now it says about him.
Och det står om honom.
That he was greater than any person.
Att han var större än någon människa.
Born of a woman.
Som är född av någon person född av människa.
And let me tell you, all people are born of a woman.
Och då kan jag upplysa er om att alla är ju människor är födda av en kvinna.
So naturally speaking,
så om man talar naturligt,
he could not be a more important person.
Kunde han inte vara viktigare?
I mean, what ministry could be more important?
Vilken tjänst skulle kunna vara viktigare?
Than to prepare the way for the Messiah.
Att bereda vägen för Messias.
God himself becoming a man.
Gud själv som blev en människa.
So he had a great ministry.
Så han hade en stor tjänst.
But compared to a saint in the church age.
Men jämfört med en helig i kyrkoåldern.
A believer like us.
En troende som vi.
It says that he was still the least.
Så står det att han var ändå den minsta.
Because we have been made to be something much greater.
För vi har blivit gjorda till något mycket större.
But according to the Old Testament standard.
Men enligt Gamla testamentets normer.
Before the Holy Spirit started to dwell in people.
Innan den helige ande började bo i människor.
He was the greatest.
Så var han den största.
Because he had the most important ministry.
För han hade den viktigaste tjänsten.
So, we're not going to go any deeper to that, but we're going to go into speaking about Jesus' baptism.
Vi ska inte gå djupare in på det, men vi ska tala mer om Jesu dop.
So Lord, we just pray that you would bless this time.
Och Herre, vi ber att du ska välsigna den här stunden.
In your precious name.
I ditt dyrbara namn.
Amen.
Amen.
Took you a long time to pray that prayer.
Det tog en lång stund innan du bad den bönen.
But I just felt I wanted to give you that introduction.
Men jag ville bara ge en liten introduktion.
There was a baptism.
Det var fanns ett dop.
For Gentiles.
För hedningarna.
Now a Gentile is a non-Jew.
En hedning är en icke-jude.
There are only three categories of people in this world.
Det finns bara tre kategorier av människor här i världen.
Gentiles.
Hedningar.
Jews.
Judar.
And Christians.
Och kristna.
No other categories.
Inga andra kategorier.
When a Gentile or a Jew.
När en hedning eller jude.
Trust in Jesus Christ.
Förtrösta på Jesus Kristus.
As their personal savior.
Som sin personliga frälsare.
They will become Christians.
Så blir de kristna.
And in Christ.
Och i Kristus.
The Bible says.
Så säger Bibeln.
In Galatians 3:28.
I Galaterbrevet 3:28.
And also in Ephesians 14.
Och i Efesierbrevet 3:14.
That there is no Jew nor Gentile.
Det finns inte något som heter jude eller hedning.
We love the Jewish people.
Vi älskar judarna.
We love Israel.
vi älskar Israel.
Because salvation comes through them.
För frälsningen kom genom dem.
Abraham was the first Jew.
Abraham var den första juden.
We are excited about that.
Och vi tycker det är spännande.
But let us not be deceived.
Men låt oss inte bli bedras.
And think that they have some other way to be saved.
Och tro att de har något annat sätt de kan bli frälsta.
They do not.
Det gör de inte.
They have to be saved the same way that we are saved.
De måste bli frälsta på samma sätt som vi.
And when they trust Christ.
Och när de litar på Kristus.
They become Christians.
Då blir de kristna.
And there are only three categories.
Det finns bara tre kategorier.
Gentiles.
Hedningar.
Non-Jews that have not yet believed in Christ.
Icke-judar som ännu inte har trott på Kristus.
And Jews.
Judar.
They are a special group.
En speciell grupp.
And they are Jews and will remain Jews as long as they don't trust in Christ.
De är judar och kommer att förbli judar så länge de inte har förtröstat på Jesus.
But once we become believers.
Men när vi en gång blir troende.
We are called Christians.
Så kallas vi för kristna.
And I love that.
Och jag älskar det.
That's very simple, isn't it?
Det är så enkelt.
Three categories of people.
Tre kategorier.
But back in those days.
Men på den tiden.
There was actually a baptism.
Så fanns det ett dop.
When a Gentile would be baptized.
När en hedning döptes.
And they became a Jew.
Och de blev judar.
And what that meant.
Och vad det betyder.
Was that they submitted to the circumcision.
Det var att de blev omskurna.
Which was a sign of the covenant.
Och det var ett tecken på förbundet.
And when that happened.
Och när det skedde.
They could come in under the covenant given to the Jews.
Så kunde de komma in under det förbund som hade getts till judarna.
So Israel was in that sense not a race.
Så Israel var på så sätt inte en ras.
It was a community.
Utan en församling.
Yeah. So it's like, you know, people could become a part of it.
Människor kunde bli en del av det.
And they could be partakers of these covenant blessings.
Och de kunde bli delaktiga av de här förbundsvälsignelserna.
So there was a baptism.
Så det fanns ett dop.
That was practiced.
Som de utövade.
And Gentiles became Jews, so to speak.
Och hedningarna blev judar, så att säga.
Because they believed in the God of Israel.
Så de trodde på Israels Gud.
Who is the only God, by the way.
Som förresten är den enda guden.
And now, John the Baptist came.
Och nu kom Johannes döparen.
And he had a baptism.
Och han hade ett dop.
And he told the Israelites or the Jews to be baptized.
Och han sa till israeliterna, judarna, att de skulle döpa.
And it was a baptism of repentance.
Och det var ett botgöringsdop.
But wait a minute.
Men vänta nu lite.
What did they think?
Vad tänkte de?
We are the sons and daughters of Abraham.
Vi är Abrahams söner och döttrar.
We don't need to repent.
Vi behöver inte göra någon botgöring.
We are the covenant people.
Utan vi är förbundsfolket.
You go to the Gentiles.
Går du till hedningarna.
And you know, make them like us. Try to make them like us.
Försök få dem att bli som vi.
So this was almost like an offense to the Jewish mind.
Så det här var som en förolämpning nästan för judarna.
I mean, his ministry, John the Baptist's ministry.
Jag menar Johannes döparens tjänst.
It was a powerful ministry.
Det var en mäktig uppgift.
Very powerful.
Väldigt mäktig.
And he spoke to the nation.
Och han talade till nationen.
And as he was baptizing the people.
Och när han döpte folket.
Something very interesting happened.
Så hände någonting mycket intressant.
His message was.
Hans budskap var.
There is one coming after me.
Att det finns en som kommer efter mig.
And I am not even worthy of being compared to him.
Och jag är inte ens värdig att jämföras med honom.
He's coming right behind me.
Han kommer alldeles efter mig.
I am only a voice crying in the wilderness.
Jag är bara en röst som ropar i öknen.
And he said, repent.
Han sa, gör bättre.
And we said, repentance means.
Och så att bättring betyder
to change your mind.
Att man ändrar sig.
About what?
Om vad?
They were to change their mind about trusting in the law.
De skulle ändra sig om att förlita sig på lagen.
Trusting in themselves.
Att förlita sig på sig själv.
Trusting in any outward thing.
Att förlita sig på något yttre.
And to trust in him.
Och att förlita, att förtrösta på honom.
Who was coming behind John the Baptist.
Som kom efter Johannes döparen.
Who would fulfill the law that they could not fulfill.
Som skulle uppfylla lagen som de inte kunde uppfylla.
Who was truly righteous.
Och som verkligen var rättfärdig.
And he was going to become the substitute for them.
Han skulle bli en ersättning för dem.
Or for all of us.
Eller för oss alla.
So he said, turn from that thinking.
Så han sa, vänd dig bort från att tänka så.
And put your faith in Jesus Christ.
Och förtrösta på Jesus Kristus.
The one who is prophesied or has been prophesied about in the Old Testament.
Den som det profeterades om i Gamla testamentet.
You study these scriptures.
Ni studerar skriften.
You know what they're saying.
Ni vet vad de säger.
And I am here.
Jag är här.
To tell you.
För att berätta för er.
That he is right behind me.
Att han kommer alldeles efter mig.
The kingdom of God is at hand.
Guds rike är nära.
So, now all of a sudden.
Och så nu plötsligt.
In verse 9.
I vers 9.
This is Mark chapter 1.
I Markus kapitel 1.
It came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized by John in the Jordan.
Vid den tiden kom Jesus från Nazaret i Galileen och blev döpt i Jordan av Johannes.
In the original text,
i originalet,
it says that he came to be baptized.
Så står det att han kom för att bli döpt.
So it was not an accident.
Så det var inte en slump.
That Jesus was out taking a walk.
Att Jesus bara var ute och promenerade.
And all of a sudden John the Baptist happened to be there.
Och så råkade Johannes döparen vara där.
And said, okay, so you're baptizing people.
Jaha, så du håller på att döpa folk.
Yeah, maybe you should baptize me too.
Ja, du kanske skulle döpa mig också. Då.
No, he came to be baptized.
Nej, han kom för att bli döpt.
Just like everything else Christ did.
Precis som allt annat som Kristus gjorde.
He was led by the Father.
Så leddes han av Fadern.
And this is what this verse is speaking about.
Och det är det som det handlar om i den här versen.
Divine leading.
Att en gudomlig, att Gud leder.
God brought him to this place.
Gud förde honom till den här platsen.
To be baptized.
Så att han skulle döpas.
Mark doesn't say much about it.
Markus berättar inte så mycket om det.
But in the Gospel of Matthew.
Men i Matteus evangeliet.
It says that John was very hesitant.
Så står det att Johannes tvekade.
It's like he knew who he was.
Han visste ju vem han var.
The Spirit had revealed it to him.
Anden hade uppenbarat det för honom.
But he said, I'm not going to baptize you.
Han sa, jag ska inte döpa dig.
If anyone is going to baptize here, you should baptize me.
Om det är någon som ska döpa här så är det väl du som borde döpa mig.
But Jesus insisted.
Men Jesus insisterade.
He said, I have come.
Han sa, jag har kommit.
And then he uses a term.
Och sen använder han en term.
In Matthew 3:15.
I Matteus 3:15.
That I have come to fulfill all righteousness.
Jag har kommit för att uppfylla all rättfärdighet.
What does it mean?
Vad betyder det?
To fulfill all righteousness.
Att uppfylla all rättfärdighet.
Many scholars have discussed this passage.
Många forskare har diskuterat de här skriftställena.
Why did Jesus actually get baptized?
Varför blev Jesus döpt egentligen?
Wait a minute. It was a baptism of repentance.
Det var ett botgöringsdop.
Was Jesus a sinner?
Nej, var Jesus en syndare?
He needed to be baptized by John?
Behövde han bli döpt av Johannes?
No, obviously not.
Nej, helt uppenbarligen inte.
But why did he do it?
Men varför gjorde han det då?
I'll give you a few suggestions.
Jag ska ge några förslag.
The law demanded that a priest would go through a cleansing.
Lagen krävde att en präst skulle bli renad.
Now he was not a priest according to Aaron's order.
Han var inte en präst enligt Arons ordning.
Yeah, he was actually not a Levite.
Han var inte levit.
Was not from that tribe.
Han kom inte från den stammen.
Humanly speaking, he did not qualify for the priesthood.
Och om man om mänskligt sett så kvalificerar han inte för att bli präst.
But the principle of setting something apart for service.
Men principen att man avdelar någonting
för tjänst. So that's what we see here.
Det är det vi ser här.
That he was set apart for ministry.
Att han eller vad säger man, sattes avskildes för tjänst.
The law required that.
Och lagen krävde det.
And he obeyed it.
Så han lydde.
Another suggestion.
Ett annat förslag.
Is that they were like an anticipating the baptism of blood.
Att det var en förebild för blodsdopet.
Meaning that he was going to die on the cross.
Det vill säga att han skulle dö på korset.
Because baptism speaks about death.
För ett dop handlar om död.
But more so, it was to release John the Baptist to make a public announcement.
Men också var det för att göra Johannes döparen fri som att förkunna något öppet.
Because he knew who he was.
För han visste vem han var.
But up to this point he had not been able or allowed, so to speak, to say it.
Men fram till nu så hade han inte kunnat berätta det.
Although he knew.
Fastän han visste.
So it was to release John to make a public announcement.
Och det var för att göra Johannes fri att kunna göra det här offentligt.
And then another point.
Och sen en annan sak.
Is to identify himself with the believing remnant in Israel.
Det var för att identifiera sig med det.
The believing remnant.
Den återstoden som trodde i Israel.
Not the Pharisees.
Inte fariséerna.
Not the Sadducees.
Inte Sadducéerna.
Not the Herodians.
Inte Herodianerna.
Now these were different political parties or religious parties.
Det här var olika politiska och religiösa partier.
They thought they had it all together.
De trodde att de kunde allt.
But these people were the true believers.
Men det här var de verkligt troende.
They were longing for the Messiah.
Det var de som längtade efter Messias.
They were the ones who came out to meet John in the wilderness.
Det var de som kom ut till Johannes i ödemarken.
And Jesus identified with them.
Och Jesus identifierade sig med dem.
Because baptism speaks about identification.
För dop, det handlar om att identifiera sig med något.
And then the last point.
Sen den sista punkten.
Is to identify with sinners.
Det är att identifiera sig med syndare.
Now Jesus was not a sinner.
Jesus var inte en syndare.
But in Hebrews 4:15.
I Hebreerbrevet 4:15.
It says that he was tempted in all points.
Så står det att han frestades i allt.
Yet without sin.
Men ändå utan synd.
So when we are being tempted.
Så när vi frestas.
We cannot say.
Så kan vi inte säga.
That Jesus doesn't know what it means to be tempted.
Att Jesus inte vet vad det betyder att bli frestad.
We'll speak about that next time.
Och nästa gång ska vi prata mer om det.
How to deal with temptation in our lives.
Hur vi handskas med frestelse i våra liv.
Because believe me, it will be there.
För tro mig, den kommer att komma.
Until the rapture.
Till uppryckelsen.
But in Romans 5:6.
Men i Romarbrevet 5:6.
It says that the godly died for the ungodly.
Så står det att den gudaktige dog för de ogudaktiga.
Jesus became our substitute.
Jesus blev en ersättning för oss.
Christ didn't die just for us.
Kristus dog inte bara för oss.
He died instead of us.
Utan han dog istället.
And that's a very important point.
Och det är en mycket viktig punkt.
Some people say, oh, he died for us.
En del människor säger att han dog för oss.
He gave us an example.
Han gav oss ett exempel.
No, he was our substitute.
Nej, han var en ersättning för oss.
He took our place.
Han tog vår plats.
We deserved the punishment that he took for us.
Och vi förtjänade det straff som han tog på sig för oss.
So baptism again speaks of identification.
Så att dopet handlar om att identifiera sig.
So he identified himself with us as sinners.
Så han identifierade sig med oss syndare.
Not because he was a sinner.
Inte för att han var syndare.
But because he was tempted in all points.
Utan för att han frestades i allt.
He knows what it means.
Han vet vad det betyder.
Okay, verse 10.
Och så vers 10.
We have divine intervention.
Gud griper in.
And immediately coming up from the water, he saw the heavens parting and the Spirit descending upon him like a dove.
Och sen när han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig. Och anden kom ner över honom som en duva.
You have probably seen in churches paintings.
Ni har troligen sett målningar i kyrkor.
Where, you know, Jesus is being baptized by John the Baptist.
Där Jesus döps av Johannes döparen.
There is a dove above him.
Sen är en duva ovanför.
And there is an opening. Heaven is like cracked open.
Och sen är det som en öppning i himlen.
And somehow the Father speaks from above.
Och sen på något sätt så talar Fadern ovanifrån.
It's a very famous passage.
Det är mycket berömd.
But the whole Trinity was involved here.
Men hela treenigheten var engagerad här.
God the Father.
Det var Gud Fadern.
Spoke about the Son.
Han talade om sonen.
And he says that he was pleased with him.
Och det står att han fann behag i honom.
In verse 11.
I vers 11.
We'll get to that in a second.
Och vi kommer dit snart.
And it says actually that he was continually pleased with him.
Det står att han hela tiden fann glädje i honom.
So it wasn't just like a moment of excitement.
Det var inte bara ett ögonblick då han var entusiastisk.
It was actually something eternal.
Utan det var någonting evigt.
That in the Trinity,
i treenigheten,
the Father is continually pleased with the Son.
Så är Fadern ständigt nöjd, behagad av sonen.
And the Son was in the picture, obviously.
Och sonen var med här i bilden.
The second person of the Trinity.
Den andra personen i treenigheten.
Was incarnated.
Var inkarnerad.
Which means that he had taken, God had taken on a body.
Det betyder att Gud hade iklätt sig en kropp.
And he dwelt among us.
Och han bodde bland oss.
As it says in John 1:14.
Som det står i Johannes 1:14.
And then the Holy Spirit is portrayed as a dove.
Och den helige ande avbildas som en duva.
So he is witnessing.
Och han vittnar.
The eternal love that has always been there between the Father and the Son.
Den eviga kärleken som ständigt hade funnits mellan Fadern och Sonen.
And I could stop here and preach another message about that, but I'm not going to.
Och jag kunde predika en hel predikan om det, men det ska jag inte göra.
But it's divine intervention.
Men det är Gud som griper in.
At that moment.
I detta ögonblick.
Heaven opened up.
Och himlen öppnar sig.
And God spoke.
Och Gud talade.
It's really a picture of what the incarnation meant.
Och det är verkligen en bild av vad inkarnationen betyder.
That God actually intervened in human history.
Att Gud ingrep i människans historia.
We were fallen.
Vi var fallna.
We were lost.
Vi var förlorade.
We were on our way to hell.
Vi var på väg mot helvetet.
But God opened up heaven.
Men Gud öppnade himlen.
Split open.
Bara han den bara öppnade.
And the Son came down.
Och sen kom sonen ner.
And became a man.
Och blev en människa.
A God man.
En gudamänniska.
And in that human body.
Och i den människokroppen.
Perfect human body.
Den här fullkomliga människokroppen.
And also God at the same time.
Och också Gud samtidigt.
He became the savior of the human race.
Och han blev människans frälsare.
So this is divine intervention.
Och det här är Gud som griper in.
And then lastly,
och sen sist,
the third point,
den tredje punkten,
which is verse 11.
Och det är vers 11.
Then a voice came from heaven, you are my beloved son, in whom I am well pleased.
Och en röst kom från himlen, du är min son, den älskade, i dig har jag min glädje.
And we already kind of touched on that.
Och vi har redan vidrört det här.
And explained it.
Och förklarat det.
But in this event,
men i den här händelsen,
the Son was officially introduced by the forerunner.
Så introducerades sonen officiellt av förelöparen.
John the Baptist baptized him.
Johannes döparen döpte honom.
And at that moment,
och i det ögonblicket,
the Father confirmed this thing.
Så bekräftade Fadern detta.
He said, yes, this is my son.
Han säger, ja, det här är min son.
In whom I am very well pleased.
I dig har jag min glädje.
So, now we have spoken about the historical event.
Nu har vi talat om den historiska händelsen.
When Jesus got baptized.
När Jesus döpte.
Not because he was a sinner.
Inte för att han var syndare.
But because he wanted to fulfill all righteousness.
Utan för att han ville uppfylla all rättfärdighet.
We gave you some suggestions what that means.
Och vi gav lite förslag på vad det betyder.
And we see now how God intervened.
Och vi ser att Gud ingrep.
And also confirmed that this is my beloved son.
Och bekräftade att det här var hans älskade son.
He is the one.
Det är han.
He is the anointed one.
Han är den smorde.
He is the one that I have set apart.
Det är han som jag har avskilt.
To become the savior of the human race.
För att bli människans frälsare.
For all those who will trust in him.
För alla de som litar på honom.
But what about baptism?
Men hur är det nu med dopet?
I'm just going into a practical application here now.
Jag vill bara gå in på det praktiska tillämpningen av det här nu.
Many of us, having maybe grown up in Sweden, for example.
För många av oss som har vuxit upp i Sverige, till exempel.
We think that baptism is, you know, when the parents are taking you to the church.
Vi tror att dop är när föräldrarna tar en till kyrkan.
And the priest is like putting a little bit of water on the head.
Och prästen stänker lite vatten på huvudet.
All the relatives are there taking pictures.
Och hela släkten är där och tar fotografier.
And then they go out and smoke and drink and curse and can care less about God.
Sen de går ut och sen de dricker och svär och förbannar.
But now the child has been baptized.
Men barnet har blivit döpt.
And the baby of course is very very aware of that.
Och barnet är ju väldigt medveten om det.
No, I'm becoming a bit sarcastic, sorry.
Jag är lite sarkastisk nu.
And I don't mean to be that.
Och jag vill ju inte vara det.
Because I believe there are very sincere people that practice this thing.
För jag vet att det finns väldigt uppriktiga människor som utövar det här.
But let's be honest.
Men låt oss vara ärliga om det.
Do you think that the baby have any clue what's going on?
Tror ni att barnet har en aning om vad som håller på, vad som händer?
I don't think so.
Nej, jag tror inte det.
But they have reversed the order.
Men de har en omvänd ordning.
And what they do,
så vad de gör,
is that they say when you become 13, 14, 15, whatever.
Säger de att när du blir en 13, 14, 15,
you go through confirmation.
Så ska du konfirmeras.
And of course that means to confirm something.
Det betyder att man bekräftar någonting.
It means that, you know, I say, okay, I know that my parents had me baptized 13, 14 years ago.
Jag vet att mina föräldrar lät döpa mig för en 13, 14 år sedan.
And I just want to say that I believe that that baptism was valid.
Och nu vill jag säga att det här dopet gäller.
And I want to live in that baptism.
Och jag vill leva i det dopet.
Okay. We're not going to discuss theology.
Vi ska inte diskutera teologi.
In that sense.
Inte på så sätt.
We respect people with a different view.
Vi respekterar att människor har en annan.
I believe there are true born again Christians that do practice this type of baptism.
Jag tror att det finns verkligen pånyttfödda kristna som utövar sånt här dop.
But the Greek here,
men grekiskan här,
it suggests immersion.
Det antyder att man nedsänks.
Yes, immersion means to exactly that. So and actually because it says that he went into the water and out of the water.
Det står att han sänktes ner i vattnet och upp ur vattnet.
So when we practice baptism,
så när vi döper,
we do it like the other way around.
Så gör vi det på tvärtom.
So we're saying this.
Så vi säger så här.
That a child cannot make a decision.
Ett barn kan inte fatta beslut.
You can bless the child.
Du kan välsigna barnet.
You know, in the church.
I kyrkan.
Pray a special prayer.
Och be en speciell bön.
And trust that God will speak to that child.
Och lita på att Gud kommer att tala till det här barnet.
When that day comes.
När den dagen kommer.
When they can make a decision for themselves.
När de själva kan fatta beslut.
And when they have made that decision.
Och när de har fattat sitt beslut.
Then you become a believer.
Så blir de troende.
And when you have become a believer.
Och när man har blivit troende.
You want to be baptized.
Så vill man bli döpt.
As an adult.
Som vuxen.
It is your decision.
Det är ditt beslut.
And that's why we practice adult baptism.
Och det är därför vi praktiserar vuxendop.
You know, every gospel ends with a command to baptize.
Varje evangelium slutar med en befallning att döpa.
Baptism does not save.
Dopet frälser inte.
There are three or four passages in the Bible.
Det är tre fyra skriftställen.
That seemingly says that.
Som verkar säga det.
But if you study the context,
men om man studerar sammanhanget,
and you look at all the other passages,
man ser de andra skriftställena,
you will find that baptism is not required in order to get saved.
Så ser man att dopet inte krävs för att man ska bli frälst.
But that doesn't mean,
men det betyder inte,
that baptism is not important.
Att dopet inte är viktigt.
And why is it important?
Och varför är det nu viktigt?
Well, it's because of identification.
Jo, det är för att man identifierar sig.
What happens to us when we become believers?
Vad händer med oss när vi blir troende?
Well, we die to ourselves.
Ja, vi dör bort ifrån oss själva.
Because we died in Christ.
För vi dog i Kristus.
When he was resurrected,
och när han återuppstod,
we were resurrected with him.
Så uppstod vi med honom.
So in other words,
som med andra ord,
when we baptize,
när vi döper,
here's the water line,
så har vi vattnat här,
here's the person,
och här är personen,
the person will go down,
och personen sänks ner,
the old man dies,
den gamla människan dör,
the person comes up,
och personen kommer upp igen.
Resurrected with Christ.
Uppstånden med Kristus.
So it's only like a picture of something that has already taken place.
Så det är som en bild av något som redan har skett.
It is an outward act of obedience.
Det är en lydnadshandling.
Which is actually confirming what has already taken place in the spirit sphere.
Som bekräftar vad som redan har hänt i andesfären.
So the, this is very interesting.
Det här är mycket intressant.
In 1 Corinthians 12:13.
I första Korinthierbrevet 12:13.
It speaks about a spirit baptism.
Så nämns ett andedop.
Every believer has received the spirit baptism.
Varje troende har tagit emot det här
andedopet. The moment I believe in Christ.
Det ögonblick jag trodde på Kristus.
The spirit of God takes me.
Så tar Guds ande mig.
And places me in Christ.
Och sätter mig i Kristus.
So the old man dies.
Så den gamla människan dör.
And I am resurrected with Christ.
Och jag återuppstår med Kristus.
This new man.
Och den här nya människan.
This new creation.
Den här nya skapelsen.
Is placed in Jesus Christ.
Sätts i Jesus Kristus.
That is my position for all eternity.
Och det är min ställning för evigt.
So when I get baptized,
så när jag döps,
it's just an act of obedience.
Så det är bara en lydnad.
I have believed,
jag har trott,
and I will show the world that I want to follow him.
Och jag ska visa världen att jag vill följa honom.
In many cultures,
i många kulturer,
the Muslim culture, for example,
till exempel den muslimska kulturen,
and other cultures as well,
och andra också,
it's a big step to be baptized.
Stort steg att låta döpa sig.
Because that is the very sign.
För att det är ett tecken.
That this person means business with God.
Att den här personen menar allvar med Gud.
It doesn't mean that they were not saved before.
Betyder inte att de inte var frälsta.
It doesn't mean that it's the baptism that saves me.
Det betyder inte att det är dopet som frälser mig.
It just means that I am actually confirming.
Det betyder att jag har bekräftat.
That I have taken this step.
Att jag har tagit det här steget.
I have made a willful decision.
Jag har fattat det här beslutet.
To trust Christ as my Savior.
Att lita på Kristus som
min frälsare.
Och nu är jag troende.
And I want to show the world this thing.
Och jag vill visa det här för världen.
And not only people.
Och inte bara människor.
But it seems also like even the angels are observing this thing.
Men det verkar som om även änglarna observerar det här.
That people take this step.
Att människor tar det här steget.
And you know, we have many testimonies.
Vi har många vittnesbörd.
From people, you know, that they have, you know, quote unquote, experienced things when they got baptized.
Människor som säger att de har upplevt saker när de har blivit döpta.
You know, oh, this was a great thing.
Det här var så härligt.
And we don't want to take away from that.
Och vi vill inte ta bort ifrån det.
Because I believe God is at work.
För jag tror att Gud gör något.
And it could very well be true.
Och det kan vara sant.
But we cannot make our experience a requirement.
Men vi kan inte kräva att få en upplevelse.
Saying that, you know, when you get baptized you need to feel this way.
Och när du blir döpt, när du döper dig så ska du känna så här.
It is an act of obedience.
Utan det är en lydnadshandling.
And there might be some feelings to follow.
Kanske man har en känslomässig upplevelse.
But not necessarily.
Men inte nödvändigtvis.
It's the same thing with salvation.
Och det är samma sak med frälsning.
Some people jump up and down.
En del människor hoppar upp och ner.
Yes, I'm saved.
Ja, jag är frälst.
And others is like, I received Christ as my savior.
Och andra säger, ja, jag tog emot Kristus som
frälsare. I did what the Bible said.
Jag gjorde vad Bibeln
well,
sa.
Both are valid.
Båda är lika bra.
The question is, did I do it?
Frågan är bara om jag gjorde det.
So don't read anything into it.
Så läs inte in något i det.
So there is a New Testament baptism.
Så det finns ett nytestamentligt dop.
And we are encouraged to be baptized.
Och vi uppmuntras att döpas.
So if you have not been baptized.
Om du inte har blivit döpt.
I recommend you to talk to me.
Så rekommenderar jag att du pratar med mig.
Maybe Pastor Peter.
Eller kanske Pastor Peter.
We can have a time of baptism.
Så kan vi ha ett dop.
At some point.
Någon gång.
Usually we wait until July.
Väntar vi till juli.
Yeah, okay, there is a. Oh yeah, that's right. We have yes. Yeah, we already have a place here if anyone wants to.
Vi har en fågel här så.
Yes. So but I'm just saying that this is the New Testament application.
Men jag säger att det här är den nytestamentliga tillämpningen.
And we can talk more about it.
Vi kan prata mer om det.
But it's in the Bible.
Det står i Bibeln.
It is important.
Och det är viktigt.
And we should obey it.
Och vi borde lyda.
But it has nothing to do with salvation.
Men det handlar inte alls om frälsningen.
But it is actually just confirming what has already taken place.
Utan det bekräftar bara vad som redan har skett.
Amen.
Amen.